Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Gladiatorn är redo. Utmanar redo.
Jajamensan.
3, 2, 1. Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag i vanlig jävla ordning Patrik Sellman.
Hej Kalle och lyssnarna.
Hej. Är du pigg idag?
Ja, det får jag säga. Jag har sovit bra, men det är mycket nu. Nu börjar det eskalera alltså. Det är som varje år.
Ja.
Så är det.
Vad pysslar du med just nu?
Ja du, just nu. Jag gör ordning inför att småbrukarkursen ska komma sin första dag. Vi har ju två kurser i år. Så den ena kommer på lördag och den andra på söndag. Och då ska vi tillverka fruktträd. Vi ska göra sticklingar och bärbuskar. Och vi ska titta hur man bygger upp ett träd, beskär det och så vidare. Och sen ska vi även dra upp planter med lite olika metoder. Så det förbereder jag. Sen håller jag på och...
Vet du vad FOMO är, Patrik?
Nej.
FOMO är fear of missing out. Den här gnagande känslan man kan få när det är en fest som man inte går på. Man tänker att man missar något.
Ja.
Så känner jag med din småbrukarkurs.
Ja, det är... väldigt roligt att den är så populär. Det är alltså det hör jag av sig folk hela tiden. Så jag säger
att boka Globen nästa år.
Ja, alltså jag vill nog gärna ha den här hemma. För det är lite grejen att vara här. Och inte vara för många och så vidare. Utan, nej, men det handlar mycket om att knyta kontakter och ha trevligt också.
Just det.
Så är det. Men det fyller på. Ja, säger att vi lägger ut nästa kurs i november nästa år, så eller två lär det väl bli nästa år också då förhoppningsvis.
Spännande. Du inte får stressa dig nu, Patrik.
Ja.
Men jag planterade ut tomaterna i helgen. I
ja. Jag planterade om mina.
inte alla. Jag satt ut hälften ungefär. Mm. För jag hann inte mer. Björnes tålamod höll inte längre än så. Men det verkar gått jättebra. De ser glada ut än så länge.
Ja, vädret ser ut att bli tillräckligt bra med. Och du har ju ett fint växthus där med möjlighet till lite extra värme från garaget och sådär. Så det går säkert bra.
Ja, kul. Så nu är vi igång med det. Det börjar bli lite, återigen lite plats i hyllsystemet i plantuppdragningen. Så nu ska jag har det här att tobaken är alldeles för stor, så jag måste plantera om den till större krukor. Och då kommer ju den ta väldigt, väldigt mycket plats.
Mm.
Så inte hamnar ju som förra året, att den skjuter iväg på höjden och får gula blad och mår allmänt piss. Och går i blom för att den har panik.
Nej, men du, alltså det är ju så där. Man bygger erfarenhet helt. Det funkar inte, du lärde dig ju det förra året.
Ja, exakt. Men i år så skulle jag så själv och så hade jag inga fröer. Och så var en kompis som hade små, små plantor över. Då tog jag dem. Och han hade börjat lite tidigt, tror jag. Men det där tycker jag är ganska vanligt när man snackar med folk. Folk börjar ju så ju alldeles för tidigt i regel.
Ja, alltså det är ju det där. Ska man bara ha några plantor så kan man ju göra det. Hålla på och pyssla om dem om man har tillräckligt med ljus.
Mm.
Men... drar man upp mycket plantor och växthus, ja du vet så här, då måste man helt enkelt tänka sig för så att det ryms.
Ja, exakt.
När det blir dags också, va?
Ja.
Det handlar ofta om att inte vara för tidig då, utan dra det åt andra hållet. Och man kan blanda också. Vill man ha lite tidiga grönsaker, jo, men då gör man ju det lite grann.
Mm.
Och så får huvudgrödorna komma nästan så sent som möjligt, höll jag på att säga, va?
Det, ja, det är som... några som har taggat oss på Instagram och såg någon som bland annat hade några planter som hen skulle, skrev så här att hon skulle ta hand om extra mycket. Jag tror att det var en hon.
Ja, precis.
Det var ju fint.
Ja.
Du sa precis innan vi skulle börja spela in idag, så sa du så här, herregud, vi har en beredskapspodd. Och nu startar Rysslands offensiv i östra Ukraina. Det eskalerar och vi pratar om fröer.
Ja, precis. Men ja, det är ju samtidigt så här att, ja, jag var ju frustrerad lite grann, men samtidigt så visste jag, alltså grejen är lite så här att om man inte ser nu att det är alltså riktigt, riktigt illa, va?
Mm.
Nedstängningar i Kina, kriget här i Europa,
inflation, alltså, räntehöjningar.
Ja, och alltså, ja, vi kan ta den minst dramatiska som sker här nu. När bränslepriserna går upp, när matpriserna går upp, alltså sånt här som folk har väldigt svårt att dra ner på jättemycket. Ja, men då går ju mer pengar dit.
Ja.
Då går mindre pengar till annat.
Ja.
Ja. Och det innebär då att det blir mindre efterfrågan på andra grejer. Det går inte så bra för de företagen. Och så vidare och så vidare. Och räntorna. Jag tittade nu på de långa räntorna. De börjar ju stiga. Jag ser att tioårsräntan då, den är ju på väg att... Ja, inte riktigt än, men den är ju på väg att dubbla snart jämfört med julas alltså.
Ja.
Så...
Ja, men engelska, jag har inte fattat med det här.
Ja.
Det är ju som alla vill ju... Det känns som att... Det, jag vet, jag inser att jag kommer låta som en idiot nu.
Nej, gör inget, men Kalle.
Eftersom ekonomi bygger så mycket på förväntan och så vidare.
Ja.
Så känns det som att det finns ju ingen som vill att det ska bli dåligt.
Nej.
Så varför blir det då dåligt? Kan vi inte bara bestämma oss för?
Ja. Nej. Nej, men alltså, det är ju så här att det är ju hela det här historiska perspektivet. Som jag sagt förut. Människor som styr, människor som har makt och så vidare.
Mm.
Alltså, jag sa ju det, har ju berättat det tidigare när det gäller det här med Bretton Woods-avtalet. Redan i början på 70-talet så börjar man det här med pengatryckande och att pengar inte hade något underliggande värde.
Mm.
Och fram till dess, alltså efter andra världskriget och fram till början på 70-talet när man hade guldmyntfot direkt eller indirekt, då minskade avståndet mellan de rikaste och de vanliga människor.
Du måste säga vad guldmyntfot betyder.
Ja, det är ju det att du kan alltså, det finns ju bara en viss mängd guld och om man då har en valuta som är kopplad till guldets värde, alltså lämnar du in en sedel så får du ut motsvarande värde i guld. Så att det gör att de här makthavarna som gärna vill, alltså då pratar vi inte bara politiska utan även ekonomiska, va? Banker, alltihopa det här. De rikaste i världen. Då kan inte de bara sko sig eller köpa röster eller och så vidare, utan då är penningvärdet stabilt, va? Vi ökar ju mängden pengar med hur mycket som helst. Det som jag har koll på är ju dollarn då. Men det är ju, euron ska ju vara minst i samma kaliber alltså. Men fast man har tryckt pengar, alltså bara ökat och ökat och ökat penningmängden sedan början på 70-talet. Och eskalerade runt finanskrisen 2008 eller bankkrisen där. Så har ändå 80% av alla dollar som någonsin har funnits, gjorts, tillverkats ur tomma intet de sista två åren, va?
Mm.
Alltså för 2 år sedan så fanns det bara en femtedel så mycket dollar som någonsin hade gjort som nu. Nu är det 5 gånger så mycket, va? Alltså världens största valuta. Det är klart att det börjar knaka i fogarna när det, man gör så där, va?
Alltså, varför är det dåligt då?
Vad sa du?
Varför är det dåligt då?
Ja, alltså tittar du. Ja, men det är ju det att det blir ju bara luft. Alla värden som byggs upp i det är ju bubblor då, va? Mm. Det finns ju inget riktigt ökat värde i det, utan det bara pumpas in i tillgångsmarknaden. Men det som också gör att det är extra dåligt, det är ju det att vem får de här pengarna? Det är ju så, det är ju inga lönehöjningar.
Nej.
Nej. Tvärtom, utan de här går in i banksystem och sådana saker. Och vem äger bankerna då? Har staten någon bank? Alltså det som folk tänker att vi kanske skulle äga någon bank.
Riksbanken.
Ja, men de... Ja, det är ju sant. Riksbanken finns ju. Men det är ju de vanliga bankerna, privata bankerna, i stor utsträckning som kommer över de här pengarna. De går ju in i de systemen och det är ju de rikaste som äger dem, va?
Ja.
Så är det. Så att, men hur som helst så skapas det ju bubblor. Men om vi tittar på bomarknaden då, alltså där vi köper samma hus dyrare och dyrare av varandra för nytryckta pengar.
Jag vill inte att du snackar ner bostadsbubblan, Patrik, för vi äger ju från vårt radhus.
Nej, men förr eller senare så händer det ju, va? Och det är ju så att det är ju inte Riksbankens styrränta som styr det där, utan de här bolånen, de buntas ju ihop och blir bostadsobligationer som köps upp av olika fonder och så vidare, placerare, va? Och när de då börjar dra öronen åt sig och märker att nu blir det mer risk, då vill ju de ha kompensation för det, va?
Mm.
Och då vill de ha högre räntor, annars köper inte de här bolåneobligationerna helt enkelt, va?
Men så det är liksom lite för att några dudes håller på med ett hasardspel på global nivå. Så det är det som gör att ekonomin blir så här...
Ja, och så har det varit genom världshistorien överhuvudtaget, helt enkelt. Ja. Då, va? Förutom realekonomin som ligger under det här, som där det handlar om råvaror, produktion av verkliga saker och sånt också. Då, va? Så, ja...
Men du, det var kanske inte ekonomin du framförallt tänkte på när du pratade om det här med brevet.
Nej,
utan det var väl Ukraina, va?
Ja, Ukraina också. Det är så många saker.
Mm.
Men Ukraina också. Men det känns så här att det blir bara massa spekulationer om det där. Men ja, det är ju... Vad ska jag säga? Att det blir ju förmodligen ett långvarigt krig. Och att det har hög risk att eskalera ännu mer helt enkelt.
Och när du säger eskalera, vad betyder det?
Ja, det blir ju att det blir större. Och
så att det sprider sig.
Ja. Det är ju så att det är jättesvårt, som sagt, det är ju informationskrigföring också. Det är ju därför vi inte pratar om det längre efter att det bröt ut där. Att det, vi har ju följt det där, ja, sen förra sommaren i alla fall, va?
Ja, det var någon som sa att han lyssnade på ett avsnitt för ett år sedan. Då pratade vi också om Ukraina.
Ja, precis. Så vi följde ju utvecklingen och varnade för utvecklingen väldigt länge där. Men sen när det kriget kom, så vad ska man... Alltså, vi har ju inga djupa analyser och sitter och jobbar med detta hela dagen om alla information fram och tillbaka, satelliter för att bilder för att försöka bekräfta och så vidare. Så att därför har vi ju inte pratat om det så mycket, men det är extremt allvarligt och... Alltså, man behöver verkligen förbereda sig, va? Så är det.
Mm. Alltså, så det här är väl en påminnelse då till er som lyssnar, att bara för att vi pratar om att odla tomater, så betyder inte det att liksom, faran är över.
Nej.
Tvärtom.
Ja, verkligen. Så är det.
Men du, Patrik, en grej som man kan göra för att förbereda sig, det är ju att skaffa höns.
Ja.
Och det har vi pratat ganska mycket om i podden på sistone, för vi tycker att det är ett bra sätt att komma igång med egen matproduktion.
Ja, det är ju det där vi sa, att Har du någon gång funderat på att odla de där grönsakerna, skaffa de där hönsen, skaffa de där kaninerna, vad det nu är för någonting, för att börja producera själv eller utöka, så är det i år du ska göra det.
Precis, och i förra veckan så fick vi ett brev från en kommunpolitiker som undrade vad hen kan göra på kommunnivå för att underlätta för att folk ska komma igång med småbrukarlivsstilen. Vi har fått massa mejl kring det och vi kommer återkomma till det. Och vi fortsätter gärna skicka in mejl till hej@katastrofen.se och skriv hur ni vill att kommunerna ska underlätta för er. Vi har till exempel fått mejl om att det i flera kommuner är väldigt dyrt att ansöka om tillstånd att få skaffa höns. Och det är en process som också där man kan få avslag, och då kostar det pengar i alla fall. Så det är en sån där grej som man skulle kunna slopa för att underlätta för folk att skaffa höns. Men fortsätt gärna mejla den typen av krångel till oss. Mejla hej@katastrofen.se och märk brevet kommunkrångel.
Mm. Jag har ju kommit in fler, men det där var ju ett bra exempel, va?
Ja, men exakt. Jag tänkte bara tisa lite så att folk ska fatta ungefär vad det är de ska skriva om. Jo, Patrik, vi har fått en annan fråga till vår mail. Den kommer från Johan. Han skriver så här. Tack för en grym podd som förgyller vardagen. Tack själv, Johan. Det skulle vara väldigt intressant att höra era tankar om skor i ett beredskapsperspektiv. Vilka olika skodon rekommenderar ni att man har? Snabeltoffla. Och vad bör man tänka på vad det gäller skovård och material som man bör ha hemma för att kunna ta hand om sina skor i ett längre perspektiv? Du vill börja med att fråga Patrik, är det rätt att använda ordet material där? Är det inte materiel?
Material. Man kan ju ha både och. Du kan ju ha material hemma till dina skor med.
Ja, men alltså bara för att jag hade också skrivit material, men visst är det materiel? Att material är typ
läder.
Materiel
är ju att du har utrustning, saker. Material är ju mer vad är det gjort av? Vilket skönt material är gardinerna gjorda av?
Det var ingen kritik mot dig, Johan, utan det här var bara en möjlighet för oss alla som lyssnar att äntligen börja säga använda materiel rätt. För det har vi ju längtat efter, eller hur?
Ja, vad bra, Kalle.
Okej, men tillbaka till frågan då. Ja. Vad har du för tankar? Det är en grej som jag brukar säga om dig, Patrik, när folk frågar vem du är. Då brukar jag berätta att för att man ska förstå vem du är, då brukar jag berätta det här med att din hustru Ingmarie får att hon fick skor i julklapp, och då inte ett par utan två par likadana skor. Och det var ju inte då liksom YSL pumps, utan det var Graninge skor. Då är det ett par att använda och ett par att lagra. Och det är ju spektakulärt. Och i mitt fall hade det varit väldigt modigt att göra så till Britta.
Men du, jag upplever ju ändå att Britta har ändrat väldigt mycket. Hon börjar ju ta det här på riktigt allvar nu. Vad gör hon inte det?
Ja, men jag tror hon skulle fortfarande bli förbannad om jag gav henne vandringskängor i födelsedagspresent.
Du, grejen är ju så här, Kalle. Det var ju inte två par. Det var ju tre par.
Tre fan!
Men, Kalle?
Ja?
Nu är det ju så här att de där håller ju på att försvinna, de där bra skorna. Så jag har ju köpt två par till då, Kalle. Så nu har hon ju sådana som klarar sig resten av livet.
Hon har fem par likadana.
Ja, men okay. Du vet, det är ju, om du tänker, det är ju alltså otroligt bra skor. Ja. Som inte kostar skjortan riktigt heller. Så är det ju, va?
Och, just det.
Jag tycker den här frågan är så bra. Därför att det är återigen en sån där grej man tar för givet, alltså. Och har du haft dåliga skor på dig, alltså fel skor på dig när du går ut i snöslask eller någon gång, höll jag på att säga.
Ja.
Ja, alltså det är ju helt förödande.
Vad hemskt
det. Ja, det är det. Och är du beroende av, eller om de går sönder. Är du beroende av ett par bra skor, bara har du ett småbruk och ska kunna ta dig ut och gå och sköta grejer och så vidare i året runt, eller om du är någonstans och behöver ta dig hem, att du har riktiga skor som går att gå i, helt enkelt. Och sen har du det här med, jag tror jag har berättat om det när jag drog ris här, och det var anledningen att jag gick över till träskor sen. Jag ville ju ha ett par skor. Alltså jag har ju sett det där, ni har ju sådana träskor. Du har kopierat de träskorna jag hade nästan med något snyggt band på i din modebutik. I alla fall så är det ju så här att jag hade ju foppatoffer innan. Jag tycker de är super om man är just det här när du ska springa ut, springa in och hela tiden va, i och ur. Och så, görsmidja. Men så drog jag ju ris i dem en gång och tryckte upp en sticka rätt upp i foten. Va? Då bytte jag till träskor sen. Men om vi tar det här när det blir illa. När saker inte fungerar riktigt som de gör nu. Va?
Mm.
Då är det ju förebyggande som gäller väldigt, väldigt, väldigt mycket. Va? Och det är ju liksom skor, handskar, ögonskydd. När du gör saker. Så att du inte får den där skadan som du måste ha hjälp med. Och där är skorna centrala också va?
Mm.
Och jag är väl inte den. Jag gillar ju inte att ha stålhätta. Och trampskydd och grejer i skorna. Som jag använder till vardags och där va. Utan då får det vara mer extrema situationer i så fall. Med risk att trampa i spikar och allt möjligt va.
Mm.
Men ett par rejäla skor så att du liksom inte får bekymmer direkt liksom med skador i fötterna och så vidare då.
Ja, jag har ju börjat med stålhätta här på gården när jag gör, alltså det är ganska ofta man har så här, man ska koppla på något på traktorn eller så här, när det är tunga grejer som och också gå in till kossorna faktiskt. Jag har blivit trampad på tån ett par gånger av kossorna. Och det är inte skönt.
Nej.
Det är värdet av stålet har jag faktiskt insett sen jag flyttade till bondgården. Men i övrigt jag tar nog skor lite för givet tror jag. Jag har väldigt mycket olika skor. Men har inte riktigt något så här dedikerat något lagertänk kring dem. Men det förespråkar du.
Absolut. Lite extra skosnören till dina viktigaste skor och sådana saker också. Sen är ju frågan om hur långt man ska gå liksom med. Du har ju situationer där du är extremt beroende. Jag tänker på om du behöver evakuera till exempel. Mm. Då får du ju inte med dig så vansinnigt mycket va?
Nej.
Och behöver du evakuera till fots så beroende på hur lång tid det är och så vidare. Men då har du förmodligen bara dina skor som du har på dig va?
Och ett par foppatofflor.
Det kan du ha som så kallade lägertofflor.
Ja, det är ju svinbra tips tycker jag.
Ja, det är det verkligen. Det är ju så skönt att kunna ta av de här grövre skorna och röra sig smidigt. Och ändå inte få vända talbar eller granbar i foten va?
Exakt.
Mm. Ja, men så är det. Men det är ju möjlighet att laga också i så fall va. Och där finns det ju dels lagningsmedel då, Liquisoil tror jag det heter ett till exempel. Men sen har du ju så kallade handsymaskiner om du behöver laga någonting, och det gäller ju även annat som ryggsäckar och så, att man har med sig sån lagningsutrustning då.
Vad är en handsymaskin?
Ja, det är en kombinerad syl och att du sätter tråd i den. Vilket gör att du kan trycka hål och samtidigt få med trådar igenom och tillbaka och sånt. Det är exakt hur man, det är väldigt enkelt så att men det finns bra YouTube-filmer för det, va?
Liquisoil heter han nu, ja.
Ja.
Alltså som vätskesula.
Ja, alltså får du att skorna spricker i, ofta kan det ju ske mellan själva lädret eller materialet och sulan till exempel där, va? Och moderna skor är ju liksom inte gjorda egentligen för att sula om eller sy och så vidare, utan då är det ju sådana här grejer man får ta till i så fall, va?
Ja.
Men sen finns det ju andra grejer också, och det är ju helt enkelt att ha bra tejp och sådana grejer också, men det tror jag är väldigt svårt att få hålla.
Ja.
I och med att det rör på sig allting hela tiden. Va? Det är lite som att sy i en led till exempel. Det vill till att man gör det riktigt.
Men skor är ju ett väldigt bra exempel på en sån här grej som man tar för givet och som är väldigt lätt att få tag på idag. Men som skulle vara otroligt svårt att få tag på om det inte gick att köpa i en affär. För att göra ett par skor själv känns ju i princip omöjligt. Och det var väl därför folk hade mokasiner fram till för 150 år sedan.
Ja, alltså, vi började ju den här podden som skomakarpodd, kommer du ihåg det?
Nej.
Nej, men det hamnar ju just, det var faktiskt de första avsnitten vi var inne på det här med skor och det här med min present till min hustru och även det här. Men grejen är så här att Graningekängan, alltså Graningekängan, jag pratar ju om Graningeskor nu, de får väldigt mycket reklam här nu, va? Men
verkligen, skicka en gratis skor till Patrik och hans fru för bövelen, Graninge vakna.
Nej, men alltså det var ju den här som kom, en klassiker, de som är lite äldre kommer ihåg det, där du hade en sälggummifot och så sydde du ett läderskaft på det där, va?
Som nu, och de flesta har kopierat. Lundhags gör ju sina...
Ja, precis. Det finns många sådana skor idag, va? Men det var Graningekängan fick till det där först. Så det är en svensk uppfinning. Och det är väl därför det är vi som har de här sälggummikängorna mycket här uppe. Många andra kör ju helläder och sånt. Då.
Mm.
Alltså, jag tror det var 50-talet den kom. Tar du norra Sverige där man behövde riktigt, där gjorde man ju sådana här näbbskor och näbbstövlar fram till dess alltså. Mm. Så det är ju inte jättelänge sedan.
Nej.
Det var det man behövde ha då när man jobbade i snön och sånt, va, ute. Skogen, renar, ja, överhuvudtaget. Med skohö i ofta då, va. Så det är långt in på 1900-talet man använt det där.
Kör du fotlappar, Patrik? Har jag frågat dig förut?
Nej, det gör jag inte. Men det var jättebra att du tog upp det. För det har jag tänkt flera gånger. För det är ju ett alternativ också när strumpor och sånt viker. Och det är flera fördelar med det också. Och det är ju att det är väldigt lätt torkat till exempel.
Mm.
Och det är... Ja, du kan tänka dig en kvadratisk... lapp helt enkelt. Som du, då sätter du foten mitt på diagonalen.
Mm.
Och så viker du upp det hörnet över foten. Och sen tar du sidorna och hälen, den viker upp sig själv liksom när du sätter i foten då, va?
Det känns som att det är risk för skavsår.
Ja, men det fungerar ganska bra om du viker det noggrant så att du inte får några sådana här knölar i det utan mjuka väck då. Det är jag, som jag sa, jag vet folk som använder det fortfarande. Gamla officerskamrater och sånt där, va. Och det såklart. Är just det, om du blir blöt eller någonting sånt, va, så är det ju bara att byta fotlappen. Den andra vecklar du ju ut då, va. Så att den är väldigt lätt torkad. Det är ju inte som en strumpa som är liksom tjock och ihopbyggd, utan det här blir ju som att torka en tygbit helt enkelt då. Så fotlappar, och det är ju också ett alternativ om du inte har strumpor.
Mm.
De har gått sönder, det, du vet, så här.
Om man ska tänka bara så man får en bild i huvudet, det är som en snusstuk fast i ull typ.
Ja, ull, ja precis. Man kan ju ta det man har å andra sidan om man inte har någonting annat, va? Så det är bara att vika ihop.
Just det.
Så det går att ta det man har till hands också och få till en strumpa på det där viset. Eller, ja, du vet, fotbeklädnad då, va?
Ja, proffsigt.
Mm.
Ska vi sammanfatta det här med skor då, eller? Det är,
ja, vi har ju lite grann det här med skovård också.
Ja,
för är man inne på skor, visst, du har ju det här med bra skor till exempel som du ska ha på din arbetsplats eller där du är ofta till vardags. Om du behöver ta det därifrån till fots. Eller ha i bilen om du behöver ta det hem när du är ute och så vidare. Va? Det är ju den ena biten. Och sen för evakuering och sånt om du har det och måste ge dig iväg och det är lite oklart hur saker ska gå och så vidare så behöver du ha riktiga skor. Men sen har du ju det här långsiktiga perspektivet när det gäller skor också som man lätt förstår av inledningen på det här samtalet att vi har tagit då att vi ser till att vi har skor, det är ingenting som vi ska behöva bekymra oss om. Så behöver du ju också kunna vårda skorna.
Mm.
Och där finns det ju olika grejer då. Men någonting som jag tycker är väldigt, väldigt bra, det är ju minkolja.
Mm.
Har du använt det?
Alltså det känns som en sån här grej som det var snack om när man var liten.
Ja, alltså det är ju kanske inte bra att använda till alla typer av skor, men till mer läderkängor och sånt.
Är det gjort av mink eller?
Du, jag vet faktiskt inte om det är fett ifrån
pressad mink.
Ja, det känns
som att det kanske
att,
är en restprodukt från
det kan ju vara det faktiskt. För att de odlar ju mink för pälsarnas skull och då är ju kropparna kvar så visst kan det vara det. Men jag vet faktiskt inte det. Det är en gammal klassiker. Jag lärde mig det på 80-talet och det blir väldigt fint och mjukt då. Va? Men då kan det å andra sidan bli väldigt, väldigt mjukt då. Men sen har jag en annan produkt som är mer lädervårdsprodukt. Och det är ekololja då va?
Mm-hmm.
Används mycket till, ja, det är en flytande oljeprodukt för impregnering och smörjning av läder då va? Och används mycket till seldon och träns och sadlar och sådana saker också då.
Mm-hmm. Men du kör inte vax?
Jo, det har vi också.
Ja.
Det är ju för att göra läderkängor mer vattentäta då.
Ja. Men för bivax borde väl kunna funka för det?
Ja, du får nog göra... Nej, bivax blir ju liksom lite... Vad ska vi säga? Nästan torrt och sprutt där va? Utan du måste nog använda det utav någon av de recept som finns då. Där bivax ofta ingår i och för sig då.
Ett annat tips kan ju vara att gnida kängorna mot fåren, om man har sådana.
Med lanolinet, tänker du?
Exakt, de har något guck i pälsen som blir väldigt fett och kladdigt.
Mm, det är lanolin.
Ja.
Det är lanolinet som gör att, alltså ullfett som gör att om du har ullunderkläder med en viss mängd lanolin i. Går att tillsätta efteråt, det går att köpa också om du tvättar och så vidare så kan du återfetta det helt enkelt.
Mm-hmm.
Det innebär att när du bär, om du behöver ha samma kläder på dig relativt länge så när du svettas och salt, det är ju salt i där också så förtvålas det här med fettet i ullkläderna och det gör alltså att det luktar inte.
Mm, är det som gör det? Det passar ju fåren bra, för de har ju samma kläder i princip alltid.
Precis, precis. Jag tror i deras fall handlade ju också om avrinning, va? Alltså för vatten och sådana saker då. Mm.
Okej, okay, så man behöver kunna ha på något medel på sina kängor. Så du förespråkar olika oljor. Jag brukar använda vax bara, men jag är ju inte direkt vårdkungen heller. Så att, jag ska börja med minkolja också.
Mm. Alltså det har ju det här med alltså vaxet är ju mer till för att göra det, täta till porer och så vidare va.
Mm.
Så är det. Medan minkolja, ekololja och så vidare, de är ju till för att mjuka upp så att inte lädret blir hårt och sprutt och slits i förtid och så vidare, utan att ha ett mjukt och fint och smidigt läder då.
Så man kör först oljan och sen vaxet?
Så kan du göra.
Ja, då fick man lära sig det. Och behöver man gummistövlar? Ska man lagra det också?
Lagra? Jag vet ju inte hur många av lyssnarna som är så långsiktiga att det handlar om det. Nej, men gummistövlar har ju definitivt sin plats.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Så är det. Och där har du ju också det här med förebyggande. Om du ska jobba med bensindrivna sågar och något slags motorsågar, röjsågar och så vidare, så är det ju väldigt bra med huggarstövel, va?
Ja.
För det är ju sågskydd i den då.
Just det.
Dels har du ju stålhättan, men sen har du ju sågskydd över foten och upp på smalbenet. Så går svärdet i med kedjan där, så tar det sig inte igenom då.
Jäkla smart.
Mm. Sen har du ju, om jag får marknadsföra ett annat, så har du ju ett företag som gör väldigt bra gummistövlar för skidbindningar, och det är ju Nokia vinterstövel med filtinnersula.
Mm.
Det är en vinterstövel då. De är ju, de tycker jag väldigt, väldigt bra om då.
Ja, kul.
Och de håller länge också, så de är liksom inte så dyra per år som de verkar. Det är ju väldiga prisskillnader på olika stövlar då. De här är ju inte de billigaste, om man säger så, men de håller ju väldigt länge.
Ja, för det är ju annars min kritik mot gummistövlar. De går sönder på ett år. Alltså jag tror jag aldrig haft några gummistövlar som har hållit längre än ett år. Får köpa kvalitet istället. Och vill man ha träskor då, som Patrik och jag, var lika cool som oss, då kan man ju handla dem från Kärret. Får ni googla Kärret träskor? Men jag är lite snygg om man får säga det själv. Du, är vi klara med skor, Patrik?
Ja, jag tycker vi får lämna det nu så vi kommer vidare.
Skönt. Vi har fått en fråga från Johan. Han skriver så här: hej Kalle och Patrik, underbar podcast. Mer min smak än bunker och ammunitionskillarna på andra sidan Atlanten. Jag har två frågor. Kombinerade nytta med nöje i helgen. Promenerade 3 mil och för första gången hängde min BOB med. Vad är en BOB, Patrik?
Det är ju bag out bag då. Eller
bug out bag, precis.
Ja, evakueringsväska som vi säger då.
Evakueringsväska som du säger.
Mm.
Vi börjar med att tacka för den lilla extra motivationen till att jag faktiskt använder saker. Jag fick bland annat användning för en del av prepsen. Dock vågade jag inte testa mitt vattenfilter, Katadyn Kombi. Jag har två frågor. Fråga 1. Skulle ni känna att vattnet i Mölle Mosse var säkert att dricka efter enbart filtrering?
Ja, alltså Mölle Mosse, jag känner ju inte till Mölle Mosse så bra. Gör du det, Kalle?
Va? Känner du inte till Mölle Mosse? Nej, precis, det gör man ju inte. Men om du tänker dig en mosse.
Ja, jag tror att det där är ett litet vattendrag. Jag tror inte det är en mosse egentligen. Men man kan väl säga så här då. Filtrering, det beror ju på vad det är för kvalitet på filtret. Och om det är helt och så vidare. Ja, alltså jag tycker, jag har ju lite problem med vissa vatten, alltså live straw och sådana grejer. Alltså ligga och suga upp vatten från ett vattendrag rätt in i munnen genom ett filter.
Det är nervös.
Ja, alltså i och med att det är så pass allvarligt, speciellt om du är i en utsatt situation då, att bli så dålig som du kan bli av dåligt vatten, så tycker jag väl inte jag tycker det är en konstig konstruktion då, va? Men är det så att det är väldigt viktigt att vattnet är rent, så kan man ju både filtrera och koka det.
Mm. Det hade varit ett bättre alternativ.
Ja, han pratar ju om Katadyn Kombi, och Katadyn ska ju vara bra filter då.
Om man har ett vattenfilter, då måste man väl kunna lita på det?
Ja, men det är ju fortfarande en sak.
Ja, men jag menar bara,
funkar alltså, inte alltid.
Nej, men om du ändå måste koka vattnet, då kan du väl skita i vattenfiltret? Bara koka
nej,
vattnet.
Men alltså du får ju ett mycket trevligare vatten om inte annat, om filtret fungerar ganska bra, va? Så är det ju.
Ja, men du kan fortfarande inte lita på det.
Du vet, det är lite brunt och lite sumpigt och så vidare i sjöar och sånt där. Så
rent aptitligt så blir det bättre med ett filter, men du måste fortfarande...
Ja, men sen beror det ju på vad du har för filter. Om du har prövat det, att du vet att det fungerar helt och så vidare, så är det ju en sak, va.
Men tänk om det har gått sönder sen sist då?
Ja. Nej, det är ju det där. Du får ju ha koll på det och veta hur det ska se ut, om det är helt och så. Och det finns ju en mängd olika filter. Kokar man och tittar på ett rullande kok, då vet man att det har tagit bort alla farliga parasiter och sånt i vattnet och bakterier och sånt.
Det här var ju inte bra reklam för vattenfilter direkt, Patrik. Nu, jag tänker att jag aldrig ska köpa ett vattenfilter. Bara
nej, men alltså, det kräver ju lite eftertanke att använda filter, så är det ju. Så att, ja, men vi har ju till exempel Sawyer Mini i våra evakueringsryggsäckar.
Ja.
Det är ett litet smidigt filter. Det är bara det att när du har använt den typen av filter, så har du ju vatten i själva filtermaterialet.
Mm. Och där kan det bildas bakterier.
Ja. Nej. Det är så här att om du då är ute på vintern, vi bor ju i en kall del av världen, och så har du det där i ryggsäcken, då fryser det där filtret sönder. Så har man sådana små keramiska filter och sånt där, ja, då måste du ju ha det i innerfickan och så, om du är ute på vintern, annars fryser det sönder. Då funkar ju inte det så bra sen. Så det är en viktig grej när man har den typen av filter, att man vet att man sätter dem i innerfickan på jackan. Att man har dem i sovsäcken om det behövs och sånt där också då.
Smart. Du, kan det vara en idé att provdricka ur vattendrag som är, kan man säga, på flyktvägen eller på nära ens... dit man tänker att man kanske kommer att hamna om det blir en nödsituation?
Nej, alltså inte i rinnande vattendrag och sådana saker, därför att det räcker ju att ett djur dör och blir liggande och var uppströms, så får du ju tråkiga saker i dig sen, va?
Ja.
Utan möjligtvis så finns det ju möjlighet med källor. Mm. Alltså det är ju den typen där vattnet kommer ur marken.
Mm.
Där har du ju renats i marken oftast då. Och där ser du ju runt platsen hur det ser ut dessutom då. Men jag är sådär så att det är bra att koka vatten alltid, ja, om man inte har koll på det, va.
Då vet vi det. Du, Johan har en till fråga. Han skriver så här. Min bug out bag höll inte måttet då remmarna gled. Kan ni rekommendera någon ryggsäck 60 liter till 90 liter?
Mm.
Har du någon?
60 till 90 liter? Mm. Ja, jag har flera förslag där. Den ena är en av mina gamla favoriter, och det är ju arméns gamla spanings- och jägarryggsäck. LK70. Det, tyvärr så går de ju inte att få tag i, utan liksom den där rekommendationen har ju att göra med att de var så billiga också, va?
Mm. Ja, för ett tips då, om du vill ha en sån ryggsäck, det är ju att du åker till Sergels torg i Stockholm. Du tar av kängorna och visar dina fotlappar. Då kommer det komma fram en man med en sån här ryggsäck och ge den till dig. Okej, okay, så den gamla jägarryggsäcken. Om man, liksom, hur ser den ut om man ska leta efter en sån på loppis?
Ja, jag tror inte den finns. Den är extremt eftertraktad idag, så jag tror inte den finns på loppis. Då. Nej, men man får googla LK70 ryggsäck, så får du upp bilder på Google på den då. Sen, det är ju det här med budget och sånt där också. Finns en ryggsäck som är, det är ju gamla ramryggsäckar.
Mm.
Fjällräven, Raven, Gyro till exempel är ju en sån som är en gammal klassiker som är riktigt, riktigt bra då. Jag har faktiskt en bevakning på sån på Blocket och det dyker aldrig upp någon. Jag tror att de är väldigt, väldigt eftertraktade va.
Men du förespråkar en sån här ryggsäck med en aluminiumram och som en påhängd säck.
Ja, det är det.
Ja, för det ser ut som att både den här LK70 och den här fjällräven är så.
Ja, LK70, det är ju inte aluminium, det är ju stål va. Nej, men alltså den där är ju ingen lättviktsryggsäck, så är det. Den där är gjord för att kunna lasta på så pass mycket så att alla människor ska bära tills de kunna bära så mycket så de inte orkar bära mer va. Du ska kunna ta av säcken och lasta på vad som helst på den där och bära iväg va.
Mm.
Så den är, och den ska klara att bli uppkastad på lastbilsflak och ramla av och allt möjligt så där va. Så, och den är också reparerbar i väldigt stor utsträckning.
Med svets.
Nej, jag stålstommen menar du, ja, precis. Nej, jag tänker på själva säcken då. Så är det.
Ja, man blir väldigt sugen på den här LK70 nu. Om det är någon som har en sån så får ni gärna höra av er. Så kanske vi kan göra affär.
Sen, har du några förslag? Vi får varva med dina förslag lite, Kalle. Har du någon som du tycker väldigt bra om?
Nej, men jag har lite olika ryggsäckar också. Jag tycker att Fjällräven gör väldigt bra ryggsäckar.
Ja.
De är ju toppen. De är ju dyra. Om man vill lägga riktigt mycket pengar så kan jag tipsa om ett amerikanskt märke som heter Kifaru. Det var ju väldigt länge sedan jag köpte min ryggsäck därifrån. Jag tror att de mer och mer går över mot rena jaktryggsäckar. Alltså för så här backpack hunting i bergen i USA. Men de är ju också gjorda för att bära tungt. Och de är modulära i all oändlighet. Och man kan få precis som man vill och efter sina mått. Och de görs då på beställning. Med kostar därefter. Så om man har oändligt med stålar så då är det en kul, och är intresserad, då är det en kul grej att hålla på med. Så man kan tänka ut sådär att man vill ha en meat shelf, finns det något som heter, som man kan koppla på så man kan bära ut sina skjutna mule deers från Klippiga bergen och sådär.
Mm.
Så Kifaru är ett tips och sen Fjällräven är ett tips.
Mm. Jag har ju en ryggsäck som jag egentligen är en för dyr för min eller våran budget då, men jag hittade ju ett ställe där de skulle sälja ut detta för halva priset. Så då ansträngde vi oss lite grann där. Och det är Savotta. Finska. Det är ju, de gör ju utrustning till finska försvarsmakten då.
Okej.
Okay. Och där har du... Ja, de har small, medium, large och XL. Large som benämning på sina ryggsäckar då. Och large där är väldigt smidig och går också att komprimera och så vidare då. Så att den, om du tar det nedre skiktet då, där på 60 liter så passar den in där. Men deras XL sen då, det är ju en ramryggsäck också.
Okej. Okay.
Så och ramryggsäckarna är ju, har ju sina fördelar. Just det här att du får ju lite mer luft emellan ryggsäcken och kroppen bland annat om du ska bära mycket. Och så får du ju en superstabilitet på det hela då. Den här XL är väldigt hög också och just vid alltså smal och hög. Så just om du går till fots så vill du ju få upp vikten då i ryggsäcken. Alltså högt upp i den. Medan om du åker skidor så blir det väldigt vingligt om du går med vikten uppe vid huvudet.
Just det.
Kan lätt stå på huvudet då. Så då vill man ha i de nedre delarna då. Nej, men det är väldigt fina ryggsäckar som sagt va. Och sen har jag två överskottsryggsäckar till. Det är ju så, militärt överskott, just det här att ha väldigt robusta grejer. Och jag tycker när man pratar om sådana här saker, när man verkligen behöver kunna lita på utrustningen, så är det här att lägga lite vikt på att få väldigt robusta saker som håller.
Mm.
Och kanske går att reparera också dessutom då. Och det är ju Berghaus ryggsäckar. Det är ju Vulcan och Crusader heter de. De finns ju att köpa i överskottsbutiker då.
Ja just det, för de kommer ihåg att militärkompisar har.
Mm.
Blir man tilldelad en sån i försvaret eller?
Alltså jag vet inte vad de har för ryggsäckar nu. De har ju helt andra ryggsäckar nu för tiden än vad de hade förr då. Jag har inte tittat så mycket på vad de har nu då. Men det kan ju vara sådana faktiskt.
Har du jävligt peppat på en Savota Jäkeri XL nu kan jag säga. Jag är inne och klickar runt på hemsidan.
Ja,
synd att jag aldrig använder ryggsäck för att jag lever ett så stationärt liv med mina småbarn nu.
Ja, du kan ha bägge. Den är väl uppåt 100 liter i alla fall.
100 liter är den.
Och den går nog att överpacka också på höjden där uppe. Va? Så att det går nog att få ut lite till i den.
Ja, men det går att sätta på fler fickor på den. Och ett jävla hallå. Ja, kul. Mm. Då fick du lite tips på ryggsäckar, Johan. Vi går vidare va, Patrik?
Ja, det gör vi.
Vi har fått mejl från Josefin. Hon skriver: hej, kan ni ta upp ämnen som berör eget spannmål? Arbetshäst versus traktor, men även grisbök för att bereda jorden. Måste man ha maskiner? Hur spannmålet hanteras, framför allt som höns och grisfoder. Till exempel behövs det tröskas, rensas. Och även om man vill göra eget säd till mer än bara foder. Tusen tack för en bra podd från Josefin.
Mm.
Vi har ju varit inne på det här tidigare, Patrik, med eget spannmål, och det är väl mycket jobb va?
Alltså det är ju intressant det här att hon tar upp till hönsen då i alla fall. Det kan vi ju faktiskt ta en gång till. Ja men alltså hönsen kan ju äta ur kärvarna direkt va?
Just det.
Så är det ju. Det är ju andra fåglar också, det här med fågelmat, sätta upp en julkärve till fåglarna va.
Mm.
Det var ju ofta havre då, så det går ju att göra det.
Mm.
Och då får du ju också halmat. Då har du ju halm till som strö där också sen då. Så att
i alla
fall som ett komplement, bidrag till annat, rester och sådana saker då, om man tänker sig besvärligare situationer.
Mm.
Hon men sen om vi tar, hon frågade till eget behov också.
Mm.
Alltså folk har ju i alla tider försökt odla spannmål i och med att det är så energirikt va.
Mm.
Så är det ju, så att det finns, visst finns det metoder att göra det. Men sen kan vill jag ju också passa på att nämna två sädesslag då, och det är ju nakenhavre och nakenkorn.
Och det finns barn som lyssnar på den här podden.
Ja, men det är inga skal på dem alltså. De ger ju lägre skörd, men det ska vara högt näringsinnehåll i dem istället då. Jag har såna faktiskt. Jag ska se om inte jag med småbrukarkursen här ska göra lite, att vi ska testa och bygga erfarenhet tillsammans med det.
Ja, kul.
Jag var ju som sagt inne på detta mycket för 8-9 år sedan innan jag började med alla kurserna på sommaren då, så att det bovete har du ju också, det är ju egentligen en ört då, men den används ju som spannmål då med sina kapslar där va, eller skal.
För jag frågade en bondekompis, han sa att odla spannmål i stor skala utan att bespruta är jättekrångligt.
Alltså, vi har, det är ju det där att det har blivit sån specialisering inom jordbruket, va? Så antingen har du ju stora 800 kors mjölkbesättningar eller så har du rena spannmålsbönder i princip, va?
Mm.
Men det man kan säga så här är att om man har en växtföljd, alltså du kan ha olika antal år då, du kan ha 5, 6, 7, 8-åriga växtföljder, och det gör ju det att du roterar grejer.
Mm.
Och när det gäller det här storskaliga jordbruket då, så är ju den, om du ska odla ekologiskt, alltså utan bekämpningsmedel, så behöver du ha vallar.
Mm.
Vallar är ju att du odlar gräs och klöver. Och då gör du det flera år och du slår detta. Djur trampar på det och så vidare. Då kan du hålla tillbaka rot och gräset där, va?
Mm.
Och sen bryter du detta och då har du också byggt upp näring i jorden med hjälp av stora rötter som har fått växa i många år och även klöver då, va? Och den har ju genererat kväve till foder med, som har genererat gödsel som du kan använda i odlingen. Så det är ju motorn i ett ekologiskt jordbruk är vallar.
Ängen är ju åkerns moder.
Ja, det här är ju vallar då, så det är inte riktigt äng, men det, det håller. Ja, men det är ändå samma tänk, va, det här med hur näringen cirkulerar och produceras, va.
Mm.
Så är det, absolut. Men
så du menar att jag på min vall här skulle kunna, där har jag ju slagit gräset nu i 2 år.
Ja.
Och då skulle jag nu kunna bryta den marken och så veta, eller?
Ja, du kan gärna ha vall 1 eller 2 år till.
Ja, skönt. Då slipper jag göra det i år.
Ja, precis, precis. Men sen kan man ju prova om man vill odla spannmål. Och för att lära sig och testa och experimentera så behöver man ju bara odla några kvadratmeter, va?
Mm.
Jag hörde ju nu om att man gör ju ett projekt där man odlar 1 kvadratmeter lin. Inom hemslöjdsrörelsen då. Det var 6000 som gjorde detta i fjol, tror jag.
Jaha.
Och men det är ju det där, för då producerar du ju lin, och om du vill då så kan du ju köra den processen att få fram fiber. Alltså det är ju en av våra, alltså det är ju ull och lin som har varit våra textila material. Men ja, ull är ju mer, vad ska vi säga? Ja, du kan ju stampa ihop det så du får vadmal i och för sig. Men annars är ju ull mer luftigt liksom, va? Mm. Tröjor och sånt. Du kan göra vadmalsbyxor och sånt där också. Men, och rockar. Men lin är ju mer det vi har haft till tyg.
Mm.
Så, alltså du vet, lakan, handdukar, dukar och så vidare då, va? Skjortor.
Linne, är det lin?
Ja, det kan det ju vara, men linne används ju på flera sätt då.
Ja, men en linnebyxa, en sval linnebyxa.
Ja, ja, ja. Alltså, min son, han ska köpa en linkavaj till sitt bröllop nu då.
Ja.
Eller kostym till och med.
Ja.
Mm. Och det är ju en vårat gamla material då, så det är väldigt fina. Och de anpassar sig ju, jag läste lite om det nu också då här när han skulle göra det, att de anpassar sig efter kroppen också väldigt mycket då, så de blir väldigt personliga.
Du är gullig som läser på.
Ja, jag blir ju nyfiken.
Såklart.
Ja, nej, men alltså man kan göra samma i alla fall skulle jag vilja säga. Man odlar någon eller några kvadratmeter med sån här spannmål så att man ser vad som händer, hur behöver man sköta det, avverka misstag på en liten odling innan man gör en större och sova. Så det tycker jag.
Du, Josefina, också en fråga om det här med arbetshäst och traktor, eller grisbök för att bereda jorden.
Ja, arbetshäst, traktor är ju intressant då, därför att alltså hästen är ju hållbar på ett helt, den reproducerar sig ju själv till och med, va.
Mm.
Men samtidigt så, Alltså du vet, det är ju för- och nackdelar med allting. Man räknar ju alltså med att i det gamla jordbrukslandskapet då, eller jordbruksproduktionen, när man hade dragdjur så gick 25% av odlingsarealen åt till energi till dragdjuren, va?
Mm.
Alltså du förstår ju hur det är, ja. Men samtidigt så får du ju då gödsel ifrån dragdjuren också då. Hästgödsel i det här fallet om man pratar hästar då, va? Det finns ju oxar också.
Just det.
Så ja. Det är en inte helt enkel jämförelse då, va. Och det är ju så här att de 25%, alltså en fjärdedel som gick till hästarna förut då, det kan vi ju med fossila bränslen då köra in till det som ska bli livsmedel, antingen direkt då i brödsäd och grönsaker och allt sånt där, eller som foder till djur då.
Mm.
Mm.
Men så du, för jag har ju traktor och det är ju ganska ofta man hoppar in i den lite snabbt. Och jag kan tänka mig att ha en häst, det skulle ju ta mycket längre tid att, vad det nu är man gör med en häst, tränsla på.
Selar.
Rykta.
Ja, selar. Och den behöver ju daglig skötsel och så vidare också då. Ja. Utfodring och sådana saker.
Det behöver säkert min traktor också, fast jag skiter i det.
Mm. Ja, men kanske inte lika mycket, lika ofta som en häst, om vi säger så då.
Nej.
Och sen kräver det ju kanske en helt annan planering också. Om du har en häst, just det som du sa, att man gör i ordning, den tar ut den och så vidare, så gör man det man ska göra, va?
Mm.
Men sen har du ju sådana saker som du har märkt med en traktor också, att jag har i alla fall inte sett den, men frontlyften på hästen.
Den är ju svag. Du, jag tror att Victoria Josefins mejl, det är bara en grej kvar. Hon skriver om det här med grisfoder. Och då, om jag får chansar då, för jag tror du har sagt det till mig förut. Att hönsen har ju en sån här en muskelmage som kan mala sönder hela frön. Men det har inte grisarna. Så att mycket frön går bara rakt igenom en gris som du ger helt spannmål. Så därför vill du gärna mala lite grann. Så kallad gröpe eller kross. Precis. Jag är till exempel nu kornkross till mina grisar. För då får jag mindre svinn. Var det rätt eller?
Ja, du får bättre näringsupptag helt enkelt då.
Exakt som jag sa.
Ja. Men sen fråga om väl om markberedning med grisar också.
Mm.
Där har ju du den färskaste. Jag har ju lite haft grisar med jämna mellan. Just när jag behöver dem som markberedning så har jag ju passat på och fått jättefint fläsk då.
Just det. De är ju väldigt bra på att vända på jord.
Mm.
Det ser ju helt sjukt ut i den hagen som de har varit i under vintern. Nu kommer det så småningom här bli dags att flytta dem till. Jag har ju 3 fack i min hage. Men de har ju, alltså det är säkert 30-40 centimeter på vissa ställen som de är nere. Rötter är avbitna. Det ser liksom helt... De är helt överjävliga. Men det blir ju som en öken. Så nu är det ju en öken i det facket där de är. Men det börjar ju växa i det facket där de har varit tidigare. Och med all skit som gödning också. Så de är ju väldigt bra på markberedning.
Mm.
De är ju lite bångstyriga. Så de är ju som smarta och går inte riktigt att lita på. Så jag har inte vågat flytta mina grisar utanför deras den här hagen ännu. Men för jag hade ju någon slags tanke om att jag skulle låta dem böka upp mitt grönsaksland för att sen göra nya bäddar och så. Men jag tror inte jag vågar det. Så det finns ju liksom, en traktor är ju liksom, den är lättare att sikta med än en gris. Men om man får dem att böka på rätt ställe, då är de ju helt överjävliga. Sen behöver man ju antagligen då, om du ska använda som markberedare, så behöver du ju på något sätt trampa till den där jorden sen. Så du behöver ju som, alltså om man jämför med en traktor, så det de gör är ju framförallt att de plöjer ju. Så du skulle ju behöva harva och kanske välta också.
Mm.
Alltså kultivera jorden. Men det kanske får kossor till. Jag vet inte.
Nej, alltså jag har ju använt, du har ju större ställen än vad jag har. Och det jag, min erfarenhet är den här, att jag, mina 5700 kvadratmeter när det gäller markberedning för att föda upp, då har jag köpt 2 eller 3 griskultingar.
Mm.
Låter fött upp dem här, och det är så tydligt, alltså det är ju exponentiell utveckling. När de är små då blir det inte så mycket bökat. Och sen när du börjar komma framåt sensommaren, hösten. Nej, men alltså du vet. Du ser ju en gris som bara kör rätt igenom backen på en halv meters djup ungefär. Va? Alltså du har ju djupa kratrar. Alltså vi pratar halvmeters kratrar och sånt där. Va? Det som jag tycker, jag har ju morän. Och det betyder ju att du har alla storlekar på material i jorden då, ifrån lerpartiklar upp till stenar och block till och med också då, va? Men block är ju jättestora stenar. Det som är intressant är när de har bökat igen, det är ju att de har ju stenrensat också. Så all sten ligger på ytan i princip, så det är bara att plocka bort den. Du vet, det finns speciella maskiner som du har som jobbar till ett visst djup och som plockar upp stenen och lägger på ytan eller samlar ihop i någon låda eller någonting. Va?
Mm.
Men det kan gör grisarna också då. Va?
Ja, vad coolt. Ja, det känner jag inte till.
Nej.
Ja, vad spännande.
Nej, men du har väl mer lera på det. Du har inte så mycket sten i jorden där, va?
Det finns en del, men det är gammal havsbotten där nere där de är. Ja. Så är det ju.
Jag är ju ovanför högsta vattenlinjen då, så här är det ju blandat ifrån inlandsisen då.
De verkar också väldigt bra på att ta bort rötter. Trädens stora förtret.
Ja, men också ogräsrötter som kvickrot, tistlar och den typen av. Så de är väldigt bra för ogräsbekämpning också.
Ja.
Kontra din spannmålsodlare där med för mycket ogräs.
Ja, precis.
Mm.
Så, ja, men det, om man skulle ta liksom en satellitbild på gården nu, då skulle det se helt sjukt ut att grisarna har varit. För det är ju som, det är verkligen som ett månlandskap just nu, eftersom de går så hårt åt det.
Alltså min erfarenhet är den att jag använder inte gärna grisarna på mina odlingsytor längre. Därför att det blir för mycket markskador helt enkelt.
Mm.
Det ena är att de går ju och trampar och packar för mycket. Alltså det är svårt det här att reglera, för det handlar ju om att flytta dem i tid och så vidare i så fall, va. Men det funkar inte på de här mindre ytorna helt enkelt.
Nej.
Så jag har ju tyckt att detta har varit väldigt intressant. Dels så tycker jag väldigt mycket om fläskkött.
Mm.
Och sen är det ju attraktivt det här med att kunna ogräsrensa och markbereda och så vidare givetvis då. Så jag var i kontakt med Jordbruksverket och olika ställen så här och funderar på att importera American Guinea Hog, som är en mindre gris utav den gamla sorten som bygger mycket fett och så vidare, va. Men ja, de lät ju trevliga, men jag hörde ju mellan raderna, ska du ta in grisar, är du dum i huvudet eller?
Varför då?
Så mycket karantän, regler, kostnader.
Jaha.
Ja, det var inte, jag är inte rätt person för att hålla på med sånt där. Det finns andra som får ta på sig den uppgiften om det. Men sen har du också, och det här är ju mindre grisar då, nu är ju de lite mitt emellan grisar, de amerikanska Guinea-hog där. Men du har ju de här från Nya Zeeland, Kune-Kune också, som är de här små grisarna som folk har som husdjur inomhus.
Mm-hmm.
Men de finns i lite olika storlekar, olika stammar också. Så det finns en stam där som är lite större, som används som slaktdjur. Och det som är intressant också med de här två, Kune-Kune och American Guinea Hog, det är ju det att de är inte lika, vad kan man säga så här, de är lite mer betande grisar. De bökar när det inte finns något att beta i princip. Så att,
okay.
Det går att böka med dem, men sen behöver du inte få samma markslitage plus att de är mindre då.
Ja, det låter ju perfekt.
Ja, jag ville testa det, men jag har aldrig kommit vidare med det där. Det har jag inte.
Vi får ju se hur mina vildfinshybrider blir också med bökandet.
Mm. Ja, oj, de är ju de
jävla gäng här.
Ja, de är bökande grisar så det smäller om det.
Så är det. Jag sa det där också med dammen, va? Alltså att Filip som har den här skogsträdgårdsbloggen som har hjälpt mig med dammen. Jag frågade honom. Han sa ju att man får använda grisar för om man har grävt en damm för att packa jorden. Det tyckte jag var så spännande. Så jag får se om jag liksom känner mig stark någon gång. Kanske jag flyttar över grisarna i dammen så får de röja runt där och packa jorden. Måste vi tömma den på vatten först? Eller kan de simma?
Ja.
Jag tömmer den på vatten.
Ja, det kan du ju prova.
Ja.
Just det här att de kläggar och slammar upp så borde ju det där slammet liksom jobba sig in där det läcker helt enkelt.
Ja, man tycker ju det.
De här finaste partiklarna. Plus att de packar till ytan då. Ja, det borde kunna funka speciellt i den typen av material som du har då.
Ja. Spännande. Du, tack för idag Patrik.
Ja, tack själv.
Ni som har lyssnat ett tag känner ju till att vi har en produkt som heter Prepbox. Som är en låda med mat. Det är drygt 20 000 kilokalorier. Fördelat i så kallade mjukkonserver, alltså konserverad mat fast i påse istället för konservburk. Svingod mat, asbra att ha i garderoben om det händer någonting. Också asbra utflyktsmat eller att ha i sin evakueringsväska. Vi har haft lite problem med, det var väldigt många som ville köpa Prepbox i samband med att kriget bröt ut i Ukraina, men vi är tillbaka på fötter igen. Vi har rest oss ur askan likt fågelfenix. Så nu har vi fått iväg alla lådor, tror vi. Det kan vara så, ibland kommer det lådor hem till mig för att det är någon som har glömt att hämta ut dem och sådär. Så om det är någon som lyssnar nu och inte har fått sin låda, då kan det vara så att jag har den här hemma, sitter på den som Smaug och väser när någon kommer i närheten. Vi löser det. Vi har ju rekryterat en tjej som heter Åsa som nu jobbar med Prepbox på nere i Varberg på Outmeals lager där. Så hon är on top av alla logistikfrågor. Är det någonting så bara mejla hej@prepbox.se så svarar Åsa direkt. Så, men jag tror att alla har fått sina lådor och vi har lådor kvar att sälja faktiskt. Så in på prepbox.se om du vill ta ansvar för dig och din familj om det blir lite sämre tider. Har du något tillägg, Patrik?
Ja, jag tänkte så här att just det här när du sa evakueringsväska där också. Ja. Det som är bra att veta om den här mjukkonserven också, det är det att i nödfall så går den att äta kall också.
Just det.
Så är det. Dock är det alltid att föredra att äta mat varm för att det hjälper till att värma upp en och öka välmåendet också då att äta varm mat. Men det har varit en speciell resa faktiskt med starta så här företag just när logistikkedjorna krånglar och så vidare och tror vi 10-dubblade försäljningen över en natt nästan va, när kriget kom här. Och då det har man ju inte riktigt organisation för. Men nu är vi i kapp och vi har fått en fantastisk kvinna som hjälper till att sköta allting nu då, så att det blir mer kontinuerligt.
Ja, skönt.
Så är det. Ja, det är väldigt skönt.
Ja, men det har ju liksom varit lite med Prepbox, att vi inte har vågat prata om det för att vi har liksom inte velat sälja för många för att vi inte har mäktat med det. Men nu kan vi göra det igen, för nu känner vi att vi är på banan. Och det är ju, om man liksom går och tänker så här, fan jag borde ta tag i det här med liksom beredskap och jag borde se till att ha liksom mat hemma för min familj. Då är det ju ett jävligt smidigt sätt att lösa det på. Det är bara att klicka hem en sån här låda. Man får också med en vattendunk som man kan fylla. Och sen får man massa smarta lister, checklister och sådär, så att man får koll på sin hemberedskap en gång för alla. Och det kan man göra på massa olika sätt. Man kan lyssna på alla avsnitt i den här podden. Och man kan köpa pasta och stoppa i Mylarpåsar. Bara spaghetti, obs. Men om man vill göra det enkelt för sig, så klicka hem en sån här låda. Prepbox.se är adressen.
Mm. Ja, men det är ju så här att de där kompletterar varandra. Det här med torrvaror och sånt. När man börjar komma in på det och Mylar, då är det ju det riktigt långa perspektivet. Då tänker man ju sig ofta en månad eller två eller tre eller ännu längre, va? De här mjukkonserverna, de har ju sin plats alltid. Just det här att de är så enkla, snabba att ta med. Alltså givna i evakueringsryggsäcken. Man kan tänka sig frystorkat också, men då måste du ju ändå fixa vatten, va? Nu har du vatten i en mjukkonserv, har du ju vattnet i redan, va?
Snacka inte ner frystorkat för mycket nu, Patrik, för vi har ju en ny produkt på gång också. Ska inte säga för mycket.
Men... Nej, men alltså, de är frystorkat. Jag har massa frystorkat också, givetvis. Men jag vill ändå lyfta fram mjukkonserven där, att den går att äta direkt och så vidare. Va?
Det är ett bra julklappstips. Om du vill ge Ingmarie något riktigt fint, så kan du ge henne frystorkat mat.
Jag har redan väldigt mycket frystorkad mat också. Så är det. Nej, men däremot skulle jag vilja säga så här. Att det var ju väldigt tråkigt att vi missade förra julhandeln med Prepboxen, just därför att logistikkedjorna inte fungerade. För den är ju verkligen en bra present. En gåva, inte bara julklapp utan födelsedag och så vidare, va? Dels så visar man att man bryr sig om någon. Och dels hjälper man ju till att höja beredskapen i landet också. För i alla fall för de kortare incidenterna då. Olyckor och så vidare, lokala, regionala och sånt där. När man behöver klara sig någon vecka eller två, va?
Så, exakt, det är ju en väldigt bra procent. Jag vill bara varna för att det är ju risk att den du ger den kommer bli besviken. Jag har ju till exempel en kompis som gav sin 12-åriga dotter en Prepbox i julklapp. Mörkret i hennes blick när hon öppnade paketet. Alltså hon blev ju ilsk. Även om Prepbox är en väldigt vettig present, så är det ju kanske att kombinera med något som inte är så vettigt också.
Ja, om man ska ge det till sin 12-åriga dotter, så kanske det är så. Men det finns nog väldigt många som skulle vara väldigt glada över att få en sån där.
Nu måste vi sluta, Patrik!
Ja!
Tack för idag! Fortsätt mejla hej@katastrofen.se är adressen. Vi tycker att det är extra spännande med såna här kommunkrångel-mejl just nu. Alltså mejl med förslag på ändringar som kommuner kan göra för att underlätta för dig som vill öka din hemberedskap eller komma igång med ditt småbruk.
Mm. Gärna lite exempel på just krångel också.
Ja, precis.
Befintligt krångel. För då visar det ju liksom... Alltså man tänker att det är ju lite märkligt det här att det ska sättas i system och fördyra och försvåra saker.
Nu slutar vi när du blir politisk, Patrik!
Ja.
Ha det bra! Puss och kram! Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.